Jag vet inte vad jag hade för någon så här vanföreställning, men jag förväntade mig typ ett slott, du vet, med så här allé och grejer upp till Udo Dirkschneider, liksom, du vet. Så tar vi en taxi ut till den adressen, och det är så här, du vet, så radhusområde i Västerhaninge, typ, du vet, bara så här uppbrandat. Så kliver man upp på den här lilla farstukvisten, det där lilla trätaket över, så det är en så här liten, du vet, ringklocka med en så här gammal bakelitknapp, så står det Dirkschneider.
Stenhårt.
Du vet, ding dong!
Då vill jag hälsa dig extremt varmt välkommen till avsnitt 200 av Rockpodden. Och för att fira lite extra så åkte jag denna vecka hem till en riktig supergäst, Roger Nibeland. Han är en man som har jobbat med i princip allt och alla. Och i det här fallet så är det sant, man säger ju oftast det här. Men vi snackar alltså om allt ifrån Anders Glenmark till Yngwie Malmsteen. Det är Candlemass och det är Kalle Moraeus och det är E-Type och det är Europe och det är Glenn Hughes, Motörhead, John Ossie, Refused, Takida, Stiftelsen, Helicopters, Dileva, Thomas Ledin, Hammerfall, Björn Skifs, Clawfinger, Mental Hippieblood, Sarah Dawn Finer, Talisman, Sandclan, Tore Skogman, Soundtrack of Our Lives, Therion, Lasse Winnerbäck och minst, men kanske under längst period, Udo. Och jag skulle kunna hålla på och rabbla en bra stund till. Men det känns onödigt. Ni kommer att förstå när vi börjar lyssna på avsnittet, och det gör vi alldeles nu, tycker jag. Du lyssnar på avsnitt 200 av Rockpodden. Roger Nibeland är veckans gäst. Jag heter Henke Brandryd och jag önskar dig en god lyssning. Roger Nibeland, varmt välkommen till Rockpodden.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, tack, säger du som sitter hemma.
Ja.
Och stort tack för chokladpudding, alltså.
Ja, men varsågod. Jag tänkte, vad ska man bjuda på när man får så celebert besök? Och då kände jag att det finns ju ingen i världshistorien som har tackat nej till Ekströms chokladpudding med vispgrädde.
Nej, det var helt fantastiskt. En rejäl portion också.
Dessertens Rolls Royce.
Ja, det är underbart. Hur är läget med dig idag?
Det är bra. Vi har haft lite så här städröj hemma. Det är helg. Då är det där man lägger tiden. Ser till att det blir rent och fräscht så man kan göra kaos hela veckan.
Perfekt ju. Ja, underbart. Ska vi börja med en kort presentation? Jag kör mitt då. Du är ju en kille som har varit på turné alltid.
Ja.
Med allt och alla.
Senaste 30 åren typ.
Ja. I lite olika roller, men mycket gitarrtekniker och ja, turnéledare. Och...
ja, backlandtekniker främst, på olika positioner då, men främst det. Och så turnéledare en hel del också.
Mm.
Och även faktiskt som ljus- och ljudtekniker på en turné.
Ja, men det är väl inte med vilka?
Det var med Dileva, men då var det bara Thomas och Fredrik Blank på scenen, och så var det två fåtöljer som skulle belysas och så en backdrop, så jag satt med dubbla mixerbord, hade aldrig gjort det där förut, liksom var skitnervös, men så tänkte jag, nej, men några jävla lampor ska jag väl kunna få på rätt ställe.
Tacksam första jobb.
Ja, eller hur?
Men det är 30 år, säger du. Vilka band har du lagt flest dagar med på de 30 åren?
Oj.
Då börjar vi där.
Ja, du. Udo är nog allra mest, tror jag. Det var nog en 6-7 år, tror jag, som det var main-gigget, liksom. Sen blev det jättemycket med Europe också på återföreningen. Jag vet inte, 5 år kanske. Melissa Horn, 4-5 år.
Ja, det är bra.
Ja.
Men om vi börjar med Udo då.
Ja.
För Udo var ju, det är inte det första uppdraget man får som... Vad kallar du det, liksom? Vad kallar du ditt...
Backline-tekniker.
Ja.
För de som inte vet så är det vi som sköter om instrumenten på scenen. Mm. Allt från trumgitarr och man ser till att det funkar. Och sen kommer ljudteknikern och tar det därifrån och mickar upp och ser till att det låter bra för er.
Yes. Men hur hamnar man så att man blir liksom Udos högra hand eller en i staben i alla fall?
Ja, för mig var det faktiskt en ren jävla slump egentligen. Om vi tar den... halvlånga historien då.
Ja, kör, vi har ju alltid i världen.
Ja, vad härligt.
56 timmar kvar på ljudkortet.
Nice, då kör vi.
På minneskortet, ja.
Mm. online-pizza. Nej, men jag flyttade upp till Stockholm 92 och då hade jag sett Candlemass i Uddevalla för de lirade, och då var det Thomas Wikström som sjöng den Chapter 6-plattan. Mm. Och jag tyckte han sjöng så jävla bra. Så var det efterfest och sådär med dem. Och sen så springer jag på Thomas på gallerian efter jag har jobbat, eller efter jag hade flyttat till Stockholm. Så frågar han, fan kan inte du ge sånglektioner till mig? Liksom, för jag är ju sångare. Mm. Eller när jag var aktiv så var jag sångare. Jo, absolut. Här, ta mitt nummer liksom. Och så ringde han och sen så bodde vi typ ihop med historien emellan. Vi flyttade in i samma trappuppgång som han och Lena bodde. Inga sånglektioner än, men lite tips och tricks och sådär. Men då hade de ett Queen-tributeband som hette Silvia. Thomas sjöng, Fredrik Tomander lira bas, Göran Elmqvist gitarr och Jonas Östman lira trummor.
Fantastiskt namn på ett Queen-tributeband.
Eller hur? Ja. Sen hade de annonserat fel på Vattenfestivalen, för de var någon så här ridprogram med, du vet, så här arméns ridkavalleri innan. Sen hade de annonserat hästen Silvia på Kungsträdgårdens scen. Jävligt, jag har den annonsen någonstans faktiskt. Men, men så då frågade jag Thomas, eller Thomas sa som så här, om man ska skriva upp det på gästlistan, vi skulle lira på Kolingsborg då, när Cool Cat låg där. Jag bara, fy fan vad coolt, vet du, en rockstjärna, liksom. Och då tänkte jag så här, min naiva Uddevalla-grej, att ja, men om han är så snäll och ger mig gratisbiljetter så kan jag vara snäll och gå dit och hjälpa dem att bära in grejerna, liksom. Så det gjorde jag det. Bara dök upp helt oannonserad och hade aldrig träffat någon av de andra, liksom så här. De tyckte det var skitnice och så fick jag vara roddaren som liksom så här, du vet, tar emot halva mixstativet när Thomas skulle spela piano och så där, liksom. Och så blev jag liksom deras så här allt i allo. Alltså jag kunde ju ingenting liksom. Men sen så började Jonas...
Men du hade lirat i band lite innan.
Ja, ja, absolut. Ja. Men jag sjöng ju. Alltså jag hade ju ingen koll. Jag visste verkligen ingenting om tekniken liksom i det. Sen började Jonas lira med ett band som heter Mental Hippie Blood. Som var Glorious Bank Robbers men sadlade om. Och då var det Anders Wikström spelade gitarr också från Treat på den tiden. Och då frågade han mig om jag ville hänga med, liksom så här. Absolut. Ja, fast det är inte så bra betalt. Betalt? Ska ju på Europa-turné, liksom. Mm. Men då skulle vi vara förband till Accept. Och det var deras Death Row-turnén, liksom. Stefan Schwartzman lirade trummor. Och ja, sen var det de andra. Och då blev vi polare, liksom, jag och Udo. Så det, vi hade kontakten länge, liksom, och han kom och hälsade på när vi var i Tyskland med andra band och sådär, liksom. Och så ringer han upp en dag, liksom, och frågar om jag vill åka med på Sverige-turné, liksom, så här. Ja, absolut, liksom. Och sen var den förlängd, så var det några gig i Europa, och sen så frågade han om, ja, vi skulle vilja anställa dig, liksom, så om du vill så får du åka med till Ryssland nästa månad. Ja, det vill jag. Liksom, det var så här helt surrealistiskt för en, vad jag nu var då, 20-något, liksom. Jag hade ju posters på Accept på väggarna hemma, liksom. Och så ringer han och frågar om jag liksom vill haka på.
Och anställd liksom?
Ja, alltså att jag blev deras main guy. Ja. Liksom.
Men ett snäpp seriösare än att bara hänga med och få några svarta,
ja, men absolut. 100-lappar. Så det var typ riktigt. En jättefin, bra skola att gå. Den tyska disciplinskolan. Ja. Ja, men så var det. Så där träffade jag ju då. Och sen, så liksom, sen rullade ju det där på. Liksom. Det blev turné på turné på turné på turné. Jag var singel, hade inga barn. Jag var borta så 2-3 månader, kom hem, packade om, duscha och åkte iväg igen. Mm. Liksom. Det var fantastiskt då.
Ja. Ja, det låter helt underbart. Jag, blir liksom så, jag är så ledsen att jag aldrig fått uppleva det där.
Nej, det kanske kommer.
Det känns lite sent nu att börja ge sig in i det där.
Mm.
Jag tror att man ska vara så nu, 22 och...
Ja, fast det kan också vara någon som ringer en vacker dag.
Mm. Ja, men fan vad roligt antar jag.
Ja.
Mm. Och sen har det liksom därifrån bara rullat vidare.
Sen har det bara rullat vidare. Sen man lär känna folk och liksom man, sen är det någon annan som ska ut med ett annat band. Ja, vi behöver en trumtekniker. Mm. Ja, men vi tar Roger, det funkar bra på förra turnén. Det är ofta så det börjar.
Liksom. Mm. Hur mycket har du liksom själv valt din väg? Och hur mycket har varit det som har ramlat över dig?
Jag har i princip bara tagit det som har ramlat över mig, liksom. För det har verkligen gjort det, liksom. Och jag tror det, i början så var det nog för att jag var liksom en så här ganska easygoing, kul festprisse, liksom att ha med. Mm. För jag kommer ihåg när jag skulle ut med Mental där då, Mental Hippieblad. Jag kom ut till deras replokal när de började proddrepa och Sankan var där också och liksom lyssnade på repet. Och jag sitter och tittar på Anders gitarr, bara, nu ska vi se, sladden går ut därifrån. Sen går den in i den där som man trycker på ibland, det är nog stämapparaten. Och sen går den vidare till den där stora pedalen som då var wow. Alltså, mm. Jag satt verkligen och försökte memorera, jag hade ingen aning liksom. Så det var, man fick lära sig under resans gång.
Ja, liksom. Verkligen.
Men det var skitkul när det började brumma och sådär. Ja, vad fan kommer det här ifrån?
Liksom. Men har du varit liksom tekniskt intresserad?
Ja, det har varit. Alltså jag är ingen så här megateknisk tekniker. Liksom, alltså jag, ja, vissa saker kan man väl liksom felsöka i förstärkare när de brinner upp och sådär. Man kanske hittar någon lödning som har släppt eller sådär. Men det lämnar man ju in liksom, oftast till de som faktiskt kan det och gör det riktigt bra liksom. Säkrast så.
Men om du sa att du har tagit det som en ramlöven, men det måste ju ha hänt att saker har liksom krockat i kalendern.
Ja, det har du ju såklart.
Och då har du det, ett val.
Då får man, ja, då får man ju prioritera. Mm. Liksom. Vi hade ju till exempel en grej som fortfarande gnager mig lite, men det var när vi hade börjat med Europe där på återföreningen. Mm. Liksom, då ringde Pontus mig, för då skulle de åka för Norgren. Mm. För de skulle lira förband till Whitesnake på Hovet, tror jag, med Sandclan. Så frågade de mig om jag kunde hjälpa dem. Liksom, och, ja, absolut, det är klart att jag kan göra det. Och, ja, alltså, och de söker också en trum- och bastekniker här. Så det, jag har ordnat möte där med Marco Mendoza och liksom sådär. Så får du träffa resten av crewet och sådär. Och vi träffade dem och pratade liksom så här, och det lät ju jätteintressant. Det hade ju naturligtvis varit asgrymt att ha haft det på W på CV:t, liksom så här, Whitesnake. Alltså det är ju naturligtvis gamla husgudar liksom. Men då hade jag också precis träffat min fru som jag var head over heels i och börjat liksom så här, få ett liv mer hemma. För de är ute liksom, de är ute ett halvår liksom. Mm. Jag kände bara, jag kan inte göra det. Jag vill inte liksom. 10 år tidigare så hade jag nog lätt gjort det, men det var sak har sin tid liksom. Men det var en sån där grej som jag gärna skulle vilja ha gjort, men under andra förutsättningar. Men då var det ju det, jag fick ju prioritera liksom, och då prioriterade jag livet istället liksom.
Det var väl rätt med facit i handen.
Så, verkligen, ja. Tre barn senare och sådär så är det.
Ja, och en schysst villa.
Och en schysst villa, och en stuga.
Fantastiskt. Ja, men du sa så här att du var en easygoing och liksom festprisse. Men det måste ligga någonting mer i det.
Ja, alltså jag tog ju, även om jag liksom partajade mycket, vilket alla gjorde när man var liksom 23 på turné. Alltså du vet, börja få betalt för att åka jorden runt med liksom dina gamla husgudar och det bjuds på sprit dygnet runt. Mm. Alltså det är svårt att, men jag ska nog gå och lägga mig nu. Liksom. Ja, fast vi är ju i Madrid. Ja. Oh, jag vet.
Fruktansvärt svårt. Måste
ja, vara. Det går ju inte. Eller, alltså, och det var heller, jag har aldrig haft några alkoholproblem heller. Liksom. Jag dricker ju sällan hemma och sådär. Liksom. Så det har aldrig varit en issue. Liksom. Men det var också jävligt kul, hårda år. Men då orkar man också. Liksom. Då kunde man partaja 7 dagar i veckan. Och så vaknar man och så skakar man lite på huvudet och så var man klar igen. Nu är det ju så här, dricker man 4 glas vin så är det 5 dagar att bli sig själv igen.
Ja, det måste ju vara en otroligt viktig egenskap att inte bli bakis.
Nej, det går ju inte. Nej. Och det, alltså, skillnaden där också är ju att om man backar till så här, du vet, 70-talet till exempel. När det var mycket mer än bara sprit inblandat och bland tekniker globalt. Då var det ju liksom att då hade du inte så himla mycket grejer heller. Liksom. Nu finns det ju liksom gitarrriggar som man nästan måste vara liksom dataingenjör för att få funka. Liksom. Och då kan du inte sitta där och vara bakis, hög, full. Liksom. Det går inte. Nej. Du får inte ihop det. Så det, ska du felsöka sen då när någonting börjar?
Men har du varit med sådana gitarrister liksom på nyare eller på senare tid?
Nej, det, alltså, nu har det blivit en revival sen ganska många år tillbaka igen med ganska stora pedalbord och sådär och loopswitchar och det. Det är ju inte superavancerade grejer, men det ställer också till mer problem som man också måste kunna förutse och förebygga. Till exempel att vintage är det som är hetast fortfarande. Liksom. Vintage plockar väldigt lätt upp störningar i form av brum och strömstörningar och oljud liksom. Det hände ju med Glenn Hughes en gång, liksom, hans trådlösa. Det började plocka upp radio mitt under gig. Liksom. Så då var jag tvungen att koppla in han på sladd. Liksom. Mm. För han hade ingen, man kunde inte byta frekvens och det var billigt system.
Så du sprang bara ut och tryckte in sladd?
Ja, så fick det bli så. Liksom.
I vilket sammanhang jobbar man?
Backline också.
Mm. Flera turnéer?
Ja, första gjorde jag 94. Då var det ju med John Levén, Mick Mikaeli och Hempo först. Och sen försvann Hempo och så vart Ian Haugland istället.
Ja, han har haft otroligt mycket svenska musiker.
Ja, och så Thomas och Bojen från Borlänge också på gitarr den turnén. Eller den tiden. Liksom. Och det var också en sån här grej. Alltså, Hempo tog mig under sina armar, verkligen, eller vingar. För det, jag flyttade ju upp liksom med Klara Kempf och Mia Kempf från Chattanooga-systrarna. De lirade på Mårtens krog i Uddevalla med det som var kvarleverna ur damorkestern. För de startade ett coverband som hette Hey Baby Band. Det var Klara, Barbro på gitarr, Sara Edvardsson på bas, Elisabeth Engdahl och Helena Östblomberg tror han hette. Och det vart massa fylljam, du vet. Och vi åkte efter dem och ockuperade deras hotellrum. Så de fick dela rum fast de inte ville. För vi söpade sönder deras.
Sköna liksom, polare.
Ja, verkligen. Men vi gillar dem som fan. Och de gillar oss också. Och jag var uppe, jag och Peter Schärman var uppe och bodde hos Klara och Hempo när de bodde på Älgö under Vattenfestivalen ett år.
Liksom. Ja, var de ett par alltså?
Ja, de var ett par på den tiden. Och jag kände direkt bara att fan, det här är min stad. Jag vill bo här. Liksom, och nämnde det bara så här, du vet, vi satt och åkte bil liksom, fan vad coolt, här vill jag bo. Sen ska de ha sitt sista gig nere i Göteborg med damorkestern innan de lägger av, så då vart vi nerbjudna, så käkar vi middag hemma hos Elisabeth och då säger Klara bara, ja, jag pratar med Mia och Jörgen och hennes syrra, du får bo i deras gäststuga i Saltsjöbo och så får du jobba hos oss på vårt skivbolag Blue Metal där de hade sitt band Jebop Station liksom så här. Jag bara, kanon, när kan jag flytta? Liksom, så typ 2 veckor senare flyttade jag upp.
Fan, vad grymt.
Ja, så det var en sån där grej som föll i knät och bara, ja men det är klart jag är.
Ja, och så rann det bara på sig, livet.
Jag vill veta vad jag tackar nej till. Jag älskar när det kommer såna där grejer om man liksom bara får göra. Ja. Jag brukar sällan säga nej till nya saker och testa, liksom. Det är, jag tycker det är skönt att liksom kunna, men jag gillade inte det, istället för att säga att nej, men jag har inte provat det.
Nej.
Så, alltså, sen beror det ju på, jag har aldrig provat heroin heller, men jag tänker aldrig göra det. Liksom. Men just sådana där grejer som kan ge något.
Ja, liksom. Underbar inställning.
Ja.
Men vi måste ta oss igenom, vi kan inte sladda igenom 30 år på 10 minuter.
Nej. Vart är vi?
Ja, men vi var ju då, sen nämnde du massa grejer där.
Ja.
Mental Hippieblad gillar jag, men det var ju inte, eller hur stora blev de stora utanför Sverige?
Nej. Det var ju så här, vi gjorde några headline turnéer med 300-500 personers turnéer när det var som bäst liksom, om jag nu minns rätt. Det, tyvärr, för den plattan framförallt, den blåa, andra va.
Är det en andra?
Ja, jag tror det. Jag tror de släppte en innan under namnet Mental Hippie.
De har en låt som heter Pound.
Ja, det är den.
Nej, fy fan, vilken
så
hit.
Så jävla bra. Ja. Hela den plattan är bara helt fantastisk.
Och inga gitarrsolon på den plattan, va?
Nej, mer så melodi.
Jag tror det såg mig att shit, vad skönt att lyssna på hårdrock utan gitarrsolon.
Precis. Nej, det var riktigt jävla bra alltså.
Fortfarande riktigt bra. Även om låten heter Still Pounds och det är albumet som heter Pounds. Nåväl, jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka alla er som stöttar Rockpodden via Patreon och Swish. Det är helt fantastiskt att få det stödet. Även om det inte är många kronor som trillar in per avsnitt så är det någonting som gör att jag känner att det är några som uppskattar det här. Ni som lyssnar på Rockpodden och som inte skänker några pengar. Det finns säkert flera anledningar till det och jag vill såklart inte pungslå någon som är luspank. Men även om man är fattig så kan man vara otroligt tacksam till era medlyssnare som faktiskt gör att det här kan fortsätta vecka efter vecka. Och skulle du ha 20 spänn över i månaden eller kanske till och med ännu mer så är det ett stöd som är helt fantastiskt för mig som ensam kreatör av den här podden. Patreon.com/rockpodden. är det som gäller. Eller så kan du swisha på 070 77 38 200. 77 38 200. Sitter och äger ett företag eller på en beslutande position i ett företag som har en målgrupp som skulle kunna liknas vid Rockpoddens målgrupp, så får extremt gärna höra av också, så kan vi hitta på något kul ihop. Men nu tar vi lite mer Mental Hippieblad innan vi flyttar tillbaka till stugvärmen och chokladpuddingen hemma hos Roger. Nej, men vi kan ta det här när vi har träffats förut. Vi har ju haft en hel natt ihop som var så jävla roligt. Då tror jag att du var på turné med Vildsvin, kan det stämma?
Oj, jävlar, det var inte i förrgår heller.
Nej, men du nämnde ju Tomander.
Ja.
Nej, när kan det ha varit då?
94, 5 kanske?
Nej, senare var det.
Var det det?
Ja.
96?
Det är någonstans, skulle jag gissa, 7 kanske.
Shit.
6-7. I Bollnäs tror jag.
Järnvägshotellet? Nej, det var
Ljusdal.
På den
festivalen som nu heter Karlslundsrocken eller Karlslunds på någon halvö utanför Bollnäs.
Ja, stämmer.
Där var det otroligt trevligt. Kom ihåg att vi hade. Man skrattade så jag hade magkramp.
Oj, jävlar.
Jag tror till och med att du och jag typ bytte nummer. Så, fan, det här måste vi göra om någon gång. Men sen blev det aldrig så.
Jävlar, jag minns nämligen när vi var där.
Ja.
För det var massa tält på vägen in, kommer jag ihåg. Och det var... Jag undrar om det inte var då det var jazz- och bluesfestival där.
Ah, okay. Det hette Bollnäsfestival, tror jag. Okay.
För vi var där med Martin Svensson en gång, du vet. Aha. Det är så wow. Och då var det jazz- och bluesfestivalen.
Okay.
Det är så här, kanske inte riktigt är jazz- och blues, men... Åh, fan!
Mm. Så var det.
Det var där det var Soynerts fick vi dricka.
Exakt.
Pommery Fräs.
Oh, hette jag. Alla minnen har. Ja. Men Pommery Fräs, det var väl typ Pommack?
Pommack, ja. Fast Soynerts egna. Ja. Starkur på petflaska var första gången också.
Exakt samma.
Det var första gången jag
fick. Det har jag glömt, men du har helt rätt i när du säger det. Ja, bra.
Fan, vad roligt.
Bra minne alltså. Ja, men det var Vildsvin, men det var ju inte heller riktigt något för Vildsvin. Liksom.
Nej, vilket är... Jag tror att de kom så här fel i tiden, för det var så här Jumper och de fanns ju på den tiden. Och de var liksom inte så... Det var lite punk-revival på det, att alla kan lira, liksom. Och det lät också, tycker jag, därefter. Liksom. Det var inte så kvalitativt med de banden. Medan Vildsvin, alltså liksom Fredrik och Peter Månsson på trummor och Roger Öjersson på gitarr, alltså det är... Roger, han är en sån, han är ett as på gitarr liksom.
Otroligt duktig.
Han var också med och vicka. Vi gjorde en 10-års reunion med oss i bandet som jag berättade om på Anchor här för några år sedan. Och då kunde inte Pontus och inte Kulle heller. Jag frågade Kulle. Men Roger hoppade in och bara, du vet, aldrig repat. Han bara går in, sätter prick allt, 100% liksom.
Och en fantastisk ton i fingrarna.
Och så är han makalös basist också. Liksom, om du lyssnar på Kamchatka. Liksom,
ja, just det. Ja. Där lirar han bas.
Svänger ju så det
svartnar. Ja. Ja. Nej, jag ska försöka få han till den där micken någon annan dag.
Ja.
Ska det inte helt omöjligt. Yngve har skrivit här. För det, alla som jobbar med Yngve, det måste jag prata med dem om.
Ja.
Hur och när och var. Berätta. Ge mig allt om Yngve du har.
Oj, det blir länge.
Ja.
Nej. Alltså grejen är, det är ju samma sak där, jag är ju ett gammalt Yngve-fan såklart. Mm. Liksom. Men jag fick frågan så här 3-4 gånger att jobba med honom, men tackade nej. För jag hade sådana, då hade jag liksom kommit till den fasen i mitt liv att jag vill inte utsätta mig heller för vissa situationer. Liksom. Och jag hade ju bara hört dåligt liksom, om Yngve och hans utspel och sparka folk och förnedra folk liksom från scenen och sådär om någonting går fel och du vet. Så jag bara, nej, men jag vill inte ha med honom att göra liksom. Och sen var det också en gång när vi spelade med coverbandet och Ossibandet som heter Oss Fast med Ä och 2 Z på Anchor. Och så då hade Jocke Svalberg provspelat för Yngve. Jocke spelade ju det Ossibandet och Pontus Nordgren spelade gitarr då i vanliga fall. Och Jocke kommer dit och är helt lyrisk, för då har han fått gigget liksom. Så vi firade det och Pontus bara, men fan Roger, ska inte du åka med också då? Liksom. Ja, fast ja, men han är skitcool nu. Liksom. Alltså det, han har slutat med allt kemikaliskt och liksom, han är mycket lugnare. Liksom.
Och det här var när Pontus jobbade med Yngve också.
Ja, men precis. Ja. Pontus hade precis börjat. Mm. Liksom. Så jag bara, ja men fan, jag testar. Liksom sådär. Och, så det, alltså jag kände det värsta som kan hända nu det är att jag får sparken och då får jag ju åka hem. Mm. Liksom. Alltså det, nothing happens when you get offended. Mm. Det är ju så. Liksom, livet går vidare bara. Ja. Så gjorde jag det och blev motbevisad på alla negativa punkter som jag hade om Yngve. Liksom. Det är, jag har hört så mycket skit om honom och tyckte han var en fantastisk människa. Stor, stökig, störig och kan vara jobbig. Liksom, sådär. Men inget av det där liksom, svineriet och elakheterna som jag hade hört talas om. Utan verkligen tvärtom. Ja, vi drar och käkar liksom. Ja, jag stannar kvar här för det, jag vill inte lämna gitarrerna liksom. Åh fan, vi måste ju se till att Roger får käk liksom. Vi måste fixa hit mat till Roger liksom, väldigt omtänksam liksom, och sådär. Så det, jag hade jättegärna jobbat med honom igen. Men det sket sig lite på managementfronten när turné nummer två skulle dra igång. Jag lyssnade ju på din podd med Pontus där bland annat. Och det där wrong number, det var ju när jag hade sett Yngve på Moreus med mera. Så skickade jag ett sms till honom, liksom så här, fan, jag ser att du är i Sverige, liksom, det hör av dig, kan vi ses? Liksom. Men då är det ju att hans fru har ju hans mobil, liksom. Och så kom svaret bara, wrong number. Ja, okej, okay, då är det. Det är över.
Det är fan tröket, alltså.
Ja, det är det. För vi hittade varandra, alltså, vi hade skitbra så här, jag och Yngve, det. Jag höll ett avskedstal för honom på turnén där jag berättade just det här. Liksom. Det är, min välsignelse och min förbannelse är att jag ibland kan vara så här för ärlig. Mm. Liksom. Men då berättade jag precis det här för Yngve. Liksom, att, fan, jag hade sådana förutfattade meningar om det. Men jag gillar verkligen dig. Liksom, och jag har haft en fantastisk tid. Och jag hoppas vi får jobba ihop igen och bla bla. Liksom. Då petar han upp du vet, fingret så här under Porsche-bilderna. Och så torkar han tårar. Liksom. Och då slog det mig så här att det är nog inte så många som har varit så här genuint hjärtligt snälla med honom. Liksom. Utan han har fått vara Yngve. Liksom. Och så är man där och, hey dude, radical, what's up? Ja. Eller så är man kanske ja-sägare eller så är man bara rädd. Ja. Liksom.
Och alla runt han, i princip sedan han var tonåring, har liksom jobbat åt honom.
Ja, men precis.
På ett eller annat sätt. Ja. Och han har alltid varit Yngve Malmsten.
Ja.
Aldrig liksom... Jag
Yngve, bara. Liksom. Ja, men så var det. Så jag märkte verkligen att han blev jätterörd av det. Och det tyckte jag var jättefint också.
Mm.
Så det var våran moment.
Men så tragiskt ändå att det inte blir något mer. Att
det,
inte...
det skulle ju bli något mer. Men nej, det blev inget mer bara.
Nej.
Det är långa historier där bakom.
Ja, jag har förstått det.
Ja.
Ja, vad har vi mer då? Strängen har du jobbat mycket med.
Massor.
Mm. Det är mycket bra folk från Uddevalla. Alltså.
Ja, det är det. Och jag.
Ja, och du med. Ja. Du var faktiskt inräknande.
Ja, tackar. Ja. Nej, men alltså Dala och jag som... Eller för mig heter han ju Dala då, Robert Dahlqvist. Vi har ju känt... Det var ju en av mina äldsta vänner, liksom... Så när jag var fritidsledare på fritidsgården på Tureborg, då brukade han komma dit och hänga liksom med andra folk som var där. Liksom.
Ja, för du är några år äldre.
Ja, precis. Mm. 5 år. Han var 76, va, tror jag.
Det skilde 3 veckor, tror jag.
Ja, du ser. Ja. Nej, men så han hängde lite, då var jag hans fritidsledare typ.
Mm.
Och sen så blev jag hans gitarrtekniker. Och då blev han så här, fy fan vad jobbig ska jag säga till dig vad du ska göra nu? Ja, det ska du. Nu är du chef, liksom. Alltså, det var riktigt roligt.
Men kom du in i helikopters via honom, eller var du redan där?
Det vet... Nej, han var där före mig med helikopters. Då var det ju Erik Wallinder som var deras backline-kille. Sen krockade föreningen någon gång och så hoppade jag in ganska många gig. Och sen så alternerade vi lite fram och tillbaka, jag och Erik. Men det är ett svinbra band där och svinkul att lira med. Eller alltså jobba med. Det är en energi som få har. Liksom.
Men om vi bortser från det här liksom, mängden jobb. Vad är roligast då? Att vara tekniker åt en person. Eller liksom till ett mindre band där du tar egentligen hela ansvaret?
Det där hänger ju lite på... Man kan inte riktigt säga så, för som med Hellacopters då till exempel. Jag var ju själv på Backland, liksom. Jag gjorde allt. Men så kommer jag ihåg till exempel när jag hoppade in och gjorde Motorhead. Då var jag Phils gitarrtekniker, liksom. Och första gigget var också så här, nu kommer en Udo-historia.
Ja, kör.
På vägen dit, för då hade jag så här precis kommit hem från en Udo-turné. Och då hade Udo berättat att han var uppe och gästa med Motorhead, liksom. Och han har så här, han är nästan döv på ena örat och det andra slår dock efter ett par minuter. Och så hör han nästan inget, så han behöver liksom aldrig några monitorer och sådär. Och han sa det, men även för honom så gjorde det så ont så han nästan bara gråter uppe på scenen. Så då sa jag till taxin, bara sväng förbi Estrad för att plocka upp sådana här ear, som de heter, de är bra över de propparna. Liksom. Och så, men så kom jag dit, Solnahallen, det var så här festivalturné med Dio och Manowar och Lion Share, tror jag, öppna svensk band. Och så stressade jag som fan för att hinna färdigt liksom så här. Och så sen, ja, nu är gitarrerna klara, då... Nej, just det, nu har jag ju bara en gitarrist att ta hand om, liksom. Så det var stor skillnad. Men då är det ju också så här att då åker man inte tillsammans, liksom. Du bor inte på samma buss och sådär, så du bondar inte riktigt på samma sätt med Hellacopters eller andra band som man åker och bara är en på Backline. Vi bor ihop, liksom.
Blir man mer en del av bandet?
Ja, men gud, ja. Alltså det är ju liksom att vi lever i en sån symbios med varandra och vi har så jävla kul ihop, liksom. Och det är ju det som har gjort att man också har pallat med att vara borta så mycket, liksom, för det är så kul. Och det är så fritänkande, sköna människor oftast.
Liksom. Men blir det inte då, om man jobbar med till exempel Motörhead, liksom att crewet är en familj?
Jo, det kan det också bli. Jag var med så kort tid. Men sen så var det också, det var ganska mycket preparater som jag aldrig har varit intresserad av. Som gjorde att jag höll mig lite för mig själv, liksom.
Okay.
Så det, men jag trivdes som fan. Och vi träffas fortfarande, jag och Phil. Och liksom, då sprickar han upp i ett leende och bara, oh look, it's the perv! Tack, tänker jag.
För då hade, fast den historien är bortklippt.
Alltså, ja, den, nej, det är inte den faktiskt.
Nej, nej.
Det här är också en kul grej. På den tiden så fanns det ett fåraherden, ett partytrick som fanns när man spänner fast förhuden mellan hälarna och så studsar man upp och ner. Och riktigt var fåraherden kommer ifrån vet jag inte riktigt, men jag perfektionerade det, så jag sjöng en liten operatrudelutt samtidigt som jag gjorde det där. Och då hade Persson läst någon intervju med Phil i någon close-up.
Robert Persson.
Ja, Robert Persson. I någon close-up tidning, tror jag det var. Phil hade fått fråga som så här, alltså ni har ju varit med så jävla mycket sjuka grejer, liksom. Vad är det sjukaste som har hänt? Well, I had this guitar trick once that had a trick called the Shepherd. Och det är ju typ den största komplimangen man kan få.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Han har sett en del skit i sitt liv.
Ja, men eller hur? Persson bara, jag svär. Ja, men vad har du tidningen? Nej, men jag svär, det är sant.
Någon måste ju ha den som lyssnar.
Ja, eller hur?
Finns
hoppas det.
Som sparar på
skicka
allt.
Bild på det sådana.
Ja, det vill vi. Det eftersöker vi. Det är jävligt roligt. Ja, nej, men det låter ju som ett spiknyktert partytrick.
Mm. Absolut.
Men du har lirat lite på sista år också.
Ja, det är... Tänker du på stiftelsen?
Eller? Exakt. Ja.
Jag jobbar ju med Takida, om det var precis innan Curly Sue var släppt som singel, eller precis i skarven. Ja. Liksom. Och det är ju typ, vad är det nu, 15 år sedan eller något? Liksom.
Ja, mer.
Mer än då, ja. Men då kommer jag ihåg att vi hade premiär på Nöjesfabriken i Karlstad. Ingen som jag kände av branschfolk hade hört talas om Takida. Mm. Bara, vilka är det? Verkligen ingen. Kommer vi dit och så är det utsålt, publikrekord på stora Nöjesfabriken i Karlstad. Alla sjunger med i alla låtar hela tiden. Jag minns att jag bara stod där. Hur fan kan jag ha missat det här? Hur fan kan det här ha gått hela musikbranschen förbi? Mm. Liksom?
Det är ju en jävla unik historia.
Ja.
Och, verkligen.
Och de sålde ju typ guld på sina demos.
Ja, liksom. Jag jobbade på studieförbund. Så samarbetade vi med en fritidsgård som hade någon sån här gårdsråd liksom, med 8 ungdomar. Så var på möte med dem, vi skulle anordna en musikfestival. Ja, vad vill ni ha för band liksom? Alla sa bara Takida, jag bara aldrig hört talas om. Nej, men det är det jag vill ha. Okej, så lyckas vi hitta på dem. Så jag bokade dem till den där gigget. Och jag tror vi sålde 600 biljetter. Och det var ju nyktert gig.
Ja,
liksom, en mil utanför stan i Gävle. Och samma där, alla kunde alla låtar. Men det var MySpace, eller innan det va?
Ja, jag har ingen aning.
Dela låta på MRQ eller vad heter det?
ICQ,
ja. Uh-huh. Nej, jag hade aldrig det. Ja, förlåt. Ja, du var med att Takida från start.
Nej, men så gjorde vi det. Och sen så åkte jag med dem ett tag där. Och sen så gjorde jag annat. Och de hade någon annan på Väcklaren i typ 10 år. Liksom, eller ännu mer. Men vi höll kontakten så här genom åren sporadiskt. Och så var vi med Melissa Horn på Lodier i Norrköping. Och så lirade stiftelsen på Flygen som ligger vägg i vägg. Liksom typ. Så då skickade jag mest till Robban bara. Liksom, fan, ska vi ses och ta en fika? Liksom, ja, absolut. Kommer han över och då hade vi inte träffats på så här ganska många år. Men det var skitkul att ses igen. Liksom, och så där. Och sen ringde han och frågade om jag ville börja jobba med dem igen. Och jag bara, absolut. Liksom. Så gjorde vi någon turné. Och då deras största hit som heter Vart jag än går, tror jag. Är ett melodika solo i, liksom. Så bara, ja men fan, Peter Roth då gjorde ju Backland innan mig. Han spelade den, liksom. Så det, kan du göra det också? Ja, jag kan väl göra det, liksom så här. Ja, det var ju 20 år sedan jag gav upp musikerdrömmarna, liksom så här. Men så, efter ett tag så liksom så här, ja men fan Roger, vi saknar lite gitarrslingor så här på vissa låtar, liksom som vi inte kan få fram, liksom så här, live. Kan du lira? Jag var aldrig i livet. Liksom, jag är ju inte gitarrist, jag var ju sångare liksom, när det begav sig. Men fan, du spelar ju svinbra gitarr. Nja, Ola Gustafsson och Yngve Malmsten spelar svinbra gitarr. Mm. Jag spelar lägereldsgitarr. Mm. Liksom. Så det är, ja men fan, alltså, vi har ju grejerna på tejp. Liksom, så det räcker ju liksom om du bara står där och fejklirar grejerna. Liksom, så jag bara, nej men jag vill verkligen inte göra det. Liksom. Men så sög jag på karamellen ett tag och så sa jag, ja men okej. Jag måste ju prova. Där kom det där igen. Liksom. Jag testade det där. Och så, men då vill jag göra det själv. Liksom. Då kör vi det live och så får jag skämmas för mina egna misstag. Mm. Liksom. Ja, men absolut. Så gör vi det. Och så funkade det jättebra. Och sen helt plötsligt så var jag med och lira på så här 7-8 låtar under gig. Liksom. Så turnéledaren fick sköta andra gitarrbyten medan jag lirade och sådär. Liksom. Och det där kommer jag ihåg, det var ju en sån otrolig jävla grej att för mig som kommer ifrån det största gig jag gjort innan är ju typ på Banker liksom när folk är dyngraka klockan ett och tycker att Ossie är svinbra liksom. Mm. Eller har lirat egna låtar på fritidsgården och så är det ingen som gillar det alls liksom. Och så till att spela då så här stadsfestivaler med 20 000 pers liksom. Jag kommer ihåg när vi lirade Trollhättan som är då grannstad till Uddevalla så hade jag ett gitarrsolo i en låt som heter Darling. Liksom. Och mitt när det började liksom så här så skriker Robban bara så här. Forcera händer för Roger Nibeland. Liksom. Och så tittar jag upp så här. Och så ser jag det här havet. Liksom. Jag får gåshud när jag tänker på det. Det var en sån här moment. Mm. För då insåg jag bara att fan, det var ju därför jag började en gång i tiden. Ja. Liksom. Jävligt coolt. Det är det coolaste jag har gjort.
Schysst. Men var du med liksom hela gigget på scenen?
Nej.
Gick du av och på?
Jag gick av och på och så gjorde jag gitarrbyten och så var det min tur och så fick turnéledaren hjälpa någon annan med ett gitarrbyte.
Okay, sådär, ja. Liksom.
Så jag var 50% backlandtekniker och 50% gitarrist. Fast jag var anställd som backlandtekniker främst då. Det var ju det jag skulle göra. Men det var jävligt häftigt. Och så gjorde vi det fan i 3-4 år kanske. Så det var kul. Kul som fan.
Kan jag tänka mig. Och jävligt coolt också att få helt plötsligt kliva upp på scen efter så många år
bakom. Ja, men det är ju
bakom,
det.
Liksom.
Och det var ju det liksom. Alltså, vad fan, vi slog ju publikrekord på Dalhalla också. Mm. Liksom, där är det så här, du vet, det är så brant upp liksom. Så den väggen som blir, det var bara sån så här, wow. Det där var jävligt coolt också, liksom.
Ja, både Takida och stiftelsen är ju, ja, de håller ju sig liksom utanför.
Ja, vilket är jättekonstigt.
De säljer ut Globen, men det är ingen som pratar om dem. Ja, förutom i så här hårdrocksforum när man tycker det är kul att lägga ut skämt om Takida dåliga.
Ja, det där var så jävla roligt också. För vi var ju i Gävle på Getaway-festivalen med Takida. Var det väl? Jo, det var Getaway.
Ja.
Jag dubbelgiggade då. Jag gjorde först Takida och sen Hammerfall, tror jag. För 3 år sedan, kanske. Eller något?
Jag vet inte.
Du är ju från Gävle.
Jag vet. Jag kan inte alla årtal på... Men om det hette Getaway så var det ju mycket längre sedan.
Jaha, vad heter den nu då?
Nu heter den ju Gävle Metal. Och däremellan heter den någonting annat.
Ja, det var på gasklockorna i alla fall.
Ja, du är på samma ställe och det är samma festival. Ja. Bara att du bytte ägare.
Men då var det ju sån så här, jag kommer ihåg, jag läste sån här forum, liksom du vet, innan sån så här. Fy fan, nu ska jag ha pengarna tillbaka. Jag kommer aldrig gå på den här jävla skitfestivalen igen och boka Takida, liksom. Och så kommer jag ihåg att jag läste efter att de fick bäst recensioner på hela festivalen och liksom så här. Det var jävla arbetsseger för dem, liksom. För i coola kretsar, då de är ju såna underdogs, liksom.
Något in i helvete. Och det är så här att det verkar fritt fram och bara pissa på dem.
Ja, men precis.
Men lite som Sabaton också. Det är...
ja. Ja, jag gillar inte Sabaton, men jag pratar heller inte skit av dem. Nej. För det, folk får gilla dem, liksom.
Nej, och säljer man ut Globen eller som Sabaton så kör en ishalsturné i Sverige, även om den inte blev av, så liksom...
Ja, det är all
du
respekt
behöver liksom
till
inte
det,
bevisa
liksom.
Något mer.
Nej,
ja,
precis så.
Ja, jag håller med. För jag har aldrig träffat någon som har nått liksom högre än vad de förtjänar. Har du det?
Nej.
Har du träffat någon som har fått någonting gratis i musikbranschen? Någon som har åkt räkmacka?
Nej. Det, alltså även som så här, om man tycker nu att Idol då, till exempel är en räkmacka, liksom, så är det ju ändå en artist som någonstans har lagt ner jävligt mycket tid på att stå hemma och lära sig att sjunga, liksom. Det är ju en skola det med. Alltså timmarna som läggs ner på att öva sig fram till man faktiskt blir bra på att sjunga. Och att man sen då inte liksom har artisteriet i sig när man kliver upp på scenen, vilket är självklart när man kommer hemifrån, liksom. Det är, jag har även all respekt för dem.
Ja, ja, men det är också en talangjakt, liksom. Du
ja,
söker
det är
inte
det.
Färdiga...
Ja. Vi hade Rock och Bohuslän... På min tid, som var en talangjakt. Där fick jag hederspris faktiskt som Bohusläns bästa sångare av Jim Gidhed som delade
ut
det
från Alien. Shit, vad stort.
Ja.
Men vad sjöng du för band då? Finns det någonstans vi kan lyssna på det här lite?
Ah, jag vet inte. Då var det ett band som heter Lost med Robban Hakemo som lirar med de här Man. Eller vad heter de?
Oh, han brukar mässa med ibland.
Ja.
Nu för tiden.
Ja, vad roligt.
Han har ett band som heter...
Precis, inte Transport League för det är Tonys band. Nej. Men det var något så här dubbelnamn.
Förlåt, Hake.
Förlåt, Robban.
Mm.
Nej, men så han var med och så var det Marcus Fristedt, Mark U. Black som lirade med Snowy, va, tror jag. Eller det där, vad heter det, Book of Heavy Metal-bandet? Dream Evil.
Dream Evil, ja.
Och så, fast det blev liksom aldrig något sådär. Men sen gjorde vi en platta med ett band som heter Gemini Souls- som Janne Granvik från Glory proddade. Mm. Och Thomas Wikström la ner en sju helvetes massa tid på att sångcoacha mig genom den. Så det, jag tror den trycktes i sådär 700 ex. Och jag tror säkert 500 av dem slaktades när förlaget gick i konkurs. Liksom, det sålde ingenting.
Det finns inte på Spotify eller
Nej,
YouTube nu?
Jag ska fan kolla om jag har en skiva själv. Alltså. För det...
Kul att klippa in lite.
Ja, absolut. Jag kollar det. Men där var det så här, Jonas Östman lirar trummor på den, till exempel. Sävis lirar bas.
Sävis?
Chris Goldsmith kallar han sig, spelar med någon så här hårdare band. Crawley tror han spelar med.
Fan, jag tror han har någon polare som gick på MI samtidigt som han...
Ja, men precis, han gick där.
Pratar otroligt mycket om den här Sävis, men undrar om jag någonsin har träffat honom, det vet jag inte.
Svinbra basist, suverän faktiskt, jätteduktig.
Ja, grymt. Jag var med då. Backyard Babies, jag skriver upp lite här om jag lyckas snappa upp att du har jobbat med.
Ja.
Hardcore Superstar.
Jag kan få berätta en så här sjukt rolig Udo-historia.
Ja, gärna.
För det var så många år där som var, alltså jag skulle kunna sitta i 2 timmar och bara babbla de gamla minnena liksom. Men det var en grej, jag kommer ihåg, vi hade en day off så här, och så skulle Udo bjuda på middag hemma hos sig. Så det var första gången jag skulle hem till honom. Han bjöd alltid liksom hem oss när det var lediga dagar nere i Köln-området. Han bodde i Polheim, heter det. Jag vet inte vad jag hade för någon så här vanföreställning, men jag förväntade mig typ ett slott, vet, med så här allé och grejer upp till Udo Dirkschneider, liksom, du vet. Så tar vi en taxi ut till den adressen. Och då sa du, vet, så radhusområde i Västerhaninge, typ, du vet, bara så här uppradat. Så klickar man upp på den här lilla farstukvisten, det där lilla trätaket över. Så är det en så här liten, du vet, ringklocka med en så här gammal bakelitknapp. Ja. Så står det Dirk Schneider.
Nej, så stenhårt.
Du vet, ding dong! Så hör man hur det bara hasar där inne. Då kommer Udo och öppnar. Då har han på sig så här vita mjukisbrallor och vita lite så här myggjageformade tofflor liksom så här inomhus. Och jag kände bara att fan, kom igen nu. Ta på dig skinnbrallorna i alla fall. Liksom. Det var så jävla roligt.
Ja, underbart. Men har du kontakt med några av de här fortfarande?
Ja, sporadiskt. Mm. Men
hur mår Udo nu för din?
Han flyttade ju till Ibiza för massa år sedan. Han och Elke separerade. Och så hörde jag något om att han har en lägenhet i Sankt Petersburg också. Att han träffar någon där. Jag är osäker på det. Men jag tror han mår ganska bra. Mm. Jag träffade honom på Sweden Rock för massa år sedan. Och då var det så här, då hade inte vi träffats på ganska länge. Och vi var ju jättenära. Liksom så här. Så satt vi så här i säkert ett par timmar och han bara, du vet, berättade liksom vad fan min fru har träffat en annan och han var så här skitledsen och vilket är fint att liksom lyssna på en vän så där och samtidigt så ligger det i bakhuvudet det här, du vet den här Balls to the Walls-affischen som vi hade på pojkrumsväggen liksom, och han sitter nu så här och halvgråter när han har separerat liksom. Ja, konstiga vägar liksom.
Ja, jag tänker mig. Men du, ska vi ta oss till nutiden, eller halvnutiden. Vilken var den sista turné du var på, eller senaste?
Helicopters, Sydamerika.
Ja, du var med där?
Ja.
Ja, det var ju när coronan bröt
ut. Ja, jagad av vargar, turnén, verkligen. Mm. Fan, jag minns när vi landade i Chile. Och alltså, jag fattar inte att vi åkte överhuvudtaget, liksom. Det är ju helt bananas. Men vi landade i Chile och då... Hade vi kommit så här typ 11 timmar senare så hade vi fått sitta i karantän i 2 veckor. Liksom. Och då har vi en ledig dag innan vi gör första gigget i Chile. Sen skulle vi packa ihop och i princip åka direkt till flygplatsen för att ta oss till Argentina. Där gig nummer 2 var. Medan vi spelade så stänger Argentina landet. Och då bara, ja, vi får inte åka till Argentina liksom. Så då åker vi till Brasilien istället, för vi skulle vidare dit sen. Så får vi en extra dag i Sao Paulo, tror jag det var. Och när vi lyfter därifrån, när vi har varit i luften så här typ 10 minuter, får vi reda på sen då när vi landar. Då hade regeringen gått ut och klargjort att de stänger alla governmental arrangemang. Mm. Liksom så här, och de rekommenderar privata arrangörer att göra detsamma. Men det var fortfarande inte olagligt. Och vi diskuterar ju det där som fan. Liksom, vad hamnar bandet i för dagar om de spelar ändå? Ja, det är inte olagligt. Men blir det ändå liksom så här någon form av dåligt rykte?
Smittspridarna.
Ja, men precis. Ja. Arrangören liksom, som ändå ska fortsätta jobba i Sydamerika. Liksom, vad hamnar han i för ljus? Liksom? Och kommer han få några bestraffningar i form av ekonomiska påföljder efteråt? Mm. Och så där. Men jag tror den officiella versionen blev att gigget blir av, vill man så får man lämna tillbaks biljetterna liksom och få pengarna tillbaks. Jag tror att 200 av så här typ 2000 pers gjorde det, så det var ändå ett bra gig. Och sen så hade vi sista gigget i någon annanstans i Brasilien. Jag minns inte var, men då stannade vi 2 dagar efter för att liksom bara så här få varva ner lite, och det var en del av dealen som vi hade gjort liksom, att vi får 2 dagar, så lite strandhäng och sådär liksom. Kommer vi till flygplatsen och ska flyga hem, då står det cancelled på alla flighter utom en som är våran, som går till Portugal då, där vi skulle byta till. Ja. Alltså, till slut så kom vi hem. Jag fick erbjudande, eller jag frågade om jag kunde få åka hem direkt efter sista gigget. Ja. Liksom. Och då sa arrangören då, Gus hette han. Ja, jag kollade på det liksom. Och sen tänkte jag bara, nej fan, ska jag sitta i karantän någonstans så vill jag hellre vara med polarna än att sitta själv. Mm. liksom. Så jag bara, nej, skit i det, jag åker med de andra hem liksom. Men vi kom hem. Men det var ta mig fan på nåder alltså. Den skulle ju aldrig gjorts den här turnén med facit i hand liksom. Men det var jävligt roligt, det blev ju bra. Solbränd och jävligt. Mm.
Bra bränd, alltså. Jag vet, jag såg lite klipp ifrån här.
Ja.
Men vad hade du gjort sen? Hur såg planen ut?
Sen efter det så skulle jag skulle ha det bästa halvåret som jag någonsin hade haft, rent ekonomiskt.
Kan du berätta utan att bli för bitter?
Ja, det kan jag. Nej, men jag skulle ha gjort det. Vi hade gjort lite så här stiftelsen innan och så där. Det här var ju mars liksom. Sen skulle vi göra Pugg, vi skulle göra Takida, skulle göra en Europa-turné, vi skulle göra Dileva. Sen skulle både Takida stiftelsen och Hellacopters göra Sommar liksom så här. Så det var fullt i kalendern. Och när vi landar så är det ingenting liksom. Och vi kände som så här, vi bodde ju i Sundsvall i 3 år. Flyttade tillbaka hit för ett år sedan då till det här huset. Och där uppe ägde vi ju vårt hus liksom. Vi hade inga banklån och så, för vi hade lite bostadsvinster härifrån. Mm. Flyttade upp, köpte ett hus, sålde det och så flyttade ner hit. Och så sitter man med 5 miljoner i banklån och får inte jobba liksom. Och då kände jag bara att för första gången i mitt liv verkligen så kände jag bara att det här är inget bra. Det här kommer gå åt helvete. Och sen alla sköt upp giggen liksom, vi skjuter fram. Och jag bara, nej men det här, jag kan inte chansa. Så jag sökte alla jobb jag kunde. Jag bytte däck på en däckfirma i 2 dagar. Sen var kroppen helt trasig. Alltså jag hade sår på knäna, inte skelettet liksom. Och jag kunde verkligen inte gå. Emma fick hjälpa mig att både klä av mig och klä på mig. Jag sitter hemma så här, du vet, och tårarna rinner liksom och bara, alltså jag kan inte göra det här imorgon, men jag måste göra det här imorgon liksom. Då får jag ett e-mail ifrån Hågelbyparken, som är en familjepark mellan Tumba och Alby. Ja, vi söker en på 50% här liksom, som ska vara teknikansvarig fastighetsskötare. Och då sa Emma liksom bara, du kommer att få det där. Ring och säg att du inte dyker upp på däckfirman liksom. Och så gjorde jag det och började på Hågelby. Trivdes skitbra, men det var fortfarande bara 50%. Och det var mer, alltså de får inte heller göra några arrangemang liksom. Så det var ju att man blev fastighetsskötare, vaktmästare, och jag gillar ju det. Alltså fan, jag har ju byggt 3 hus, jag tycker det är kul att göra grejer. Men samtidigt så är det att det stimulerar inte det där liksom någonstans kreativa kulturhjärnan liksom. Men när jag hade jobbat på Hågelby en vecka ungefär, då ringer de från konserthuset. Ja, hej, jag heter Anders, jag spelar slagverk här med Kungliga Symfoniorkestern. Och vi har en annons ute och jag blev tipsad om att ringa dig, för vi skulle vilja att du söker den tjänsten. Liksom. Jag bara, alltså, det här är ju helt sjukt. För 2 veckor sedan, då var jag verkligen på ruinens brant. Mm. Liksom, och nu blir jag erbjuden en heltidstjänst. Så sökte jag det jobbet och fick den. Och mina pengar på företaget tog totalt slut i augusti. Och då började jag på konserthuset. Så det var så här kugghjulsöverlappning. Liksom. Jag kände bara, alltså, någon gång måste jag ha gjort någonting jävligt schysst mot någon.
Liksom. Bra saker händer ju bra människor.
Ja. Och mig.
Ja, nej. Ja, men, nej, underbart att höra.
Ja, men det var det. Så nu har jag jobbat på konserthuset med symfoniorkestern. Det har liksom ingenting med teknik att göra. Utan det, man ser till att allt annat funkar. Du vet. Mm. Det ska riggas upp för 80 pers. Och det ska vara rätt grejer de ska ha. Noter ska ut på rätt plats. Det ska in och ut harper under föreställningar. Och det är flyglar som ska in och ut, upp och ner ur golvet. Och beställa stämningar på dem och byta partitur för dirigent och liksom så här, ett helt nytt fokus som behövs. Liksom. Då, det är det. Mm. Jag älskar det.
Men du byter inte strängar på violiner?
Nej, ingenting. Speciellt inte när det är så här Stradivarius för typ 40 miljoner. Liksom.
Men byter de strängar själva?
Ja.
De gör det?
Ja. Mm. Harper då. Mm. Den får man liksom ta in och ut ibland så här, när den ska vara med och inte ska vara med. Och så upp och ner med flyglar, men vi har ju ingen service på instrumenten liksom, utan det är deras. Och det är skitnice är det. Jag trivs som fan verkligen.
Så det, ja, vad kul. Ja. Men jo, ett litet men är det väl. Ja. Nu finns ju du liksom inte tillgänglig.
Nej.
När världen öppnar upp igen.
Inte på heltid. Det är, men
eller kommer du säga upp det och gå tillbaka till turnélivet?
Jag kommer inte säga upp mig. Nej. För det är också så här, alltså det är rätt nice att ha en lördag och söndag med familjen också. Vi har ju liksom, vi har fortfarande inte, efter jag och Emma har varit ihop i 16 år, vi har aldrig haft en sommarsemester ihop. Liksom. Du vet? Mm. För det är turnétider. Ja. Så nu har man fått lite smak på det. Och det är jävligt nice, och det är ett schysst jobb också, vilket också så här, liksom, för jag har ju ändå mina 30 semesterdagar per år, liksom, så liksom, ja men, skulle helikopters ringa, ja fan, vi ska göra, inte vet jag, Spanien, Portugal eller Schweiz, Italien på tre dagar, liksom, i juni, kan du ta det? Ja, det kan jag, för då har jag semester. Så får man liksom göra det
lite. Ja, men då blir det mer som en hobby, liksom.
Lite mer som en hobby, och ut och ha kul och sådär. Mm. Och det är så som det känns just nu. Alltså, sen vet man inte hur det känns om tre år heller.
Nej, såklart inte.
Nej.
Men jag tänker mer på det, att det antar att det är fler i din sitt som har blivit tvungna att skaffa sig en annan försörjning.
Ja.
Och det kommer inte vara så jävla enkelt att bara trycka på play igen.
Nej.
Och så rullar hela turnésvängen på.
Så är det ju. För det är ju, dels så ska du liksom ha... Ja, om man tar från våran position då, alltså det är många som har börjat med vanliga jobb liksom. Mm. Och turné-Sverige kommer ju inte vara som så här att det sätts på play och så bara, nu har du jobb i ett år fram. Utan det kommer vara trevande och så där till en början. Liksom. Och då kommer, det är liksom sådana som bara, ja men jag kanske kan börja jobba halvtid där och så gör jag det där halvtid. Men så är jag upp med därifrån och så sen blir det ingenting eller blir det en ny pandemi eller så här. Då står jag på bar backe igen. Alltså det är ja, många parametrar.
Jag förstår att det är helt omöjligt, för du har varit med om grejer som har skjutits upp både en och två gånger antar jag.
Absolut.
Och liksom, nu är det väl ingen som vet om nästa sommar?
Nej. Nej, precis. Nej. Alltså, vi skulle ha gjort Pugg då i mars till exempel. Så får jag ett mejl från Live Nation bara. Ja, vi har flyttat datumen till augusti. Och sen typ bara ett par veckor senare. Ja, vi har flyttat till februari. Mm. liksom. Så det, man ser, och än så länge är det faktiskt ingen som vet vart det kommer landa. Liksom.
Nej, men ja. Har du mer... Vad säger folk, liksom, dina gamla kollegor då, i turnévärlden?
Många skaffar sig ju andra sysselsättningar också. Mm. Och det är ju inget som säger att det behöver vara permanent heller.
Nej, liksom. Klart, byter man däck och håller på att dö, då är man nog jävligt snabb tillbaka.
Ja,
men om man har lyckats skaffa sig ett schysst jobb
med
betald semester och som man faktiskt gillar jobbet.
Liksom. Ja, men precis. Det är... Ja, jag trivs ju som fan, så jag lämnar min framtid öppen. Mm. Jag stänger inga dörrar och jag låter det bara vara som det är just nu. Och så får man se vad det blir framöver. Liksom.
Ja, men du ser en chef på Konserthuset, det är det inte. Kan inte du börja jobba mot att de ska vara lite som på 60-70-talet då?
Han fanns att sitta och köra amfetamin.
Nej, inte så, men du har ju haft sjukt mycket coola konserter på Konserthuset.
Ja, förut, precis.
Liksom Purple och Hendrix.
Ja, jag har ju frågat om det där. Ja. Liksom. Men det är ju... Alltså orkesterns uppdrag i huset är så stor. Och deras schema på hur de spelar och repar har blivit så mycket större än vad det var. Så det finns inte utrymme att ta in... externa artister så mycket längre. För det, jag var ju också där bara, men fan, jobbar du här nu? Mm. Vet. Så det var ju ascoolt.
Ja, det var det verkligen.
Ja. Jag var där på, jag var backline supplier när Patti Smith fick Polarpriset. Så det är den enda liksom så här konserten jag har sett på.
Men det är nästan enda som händer också, tror jag.
Ja, jag tror det. Sen är det klassiskt.
Polarpriset, ja.
Och jazz. Men främst klassiskt. Mm. Finns ju en mindre sal också som heter Grünewaldsalen som tar kanske 500 personer eller något. Där det är mer jazzbaserat liksom. Men nu är det ju ingen som tar mer än 50.
Nej, men kör symfoniorkestern för 50 personer.
Ja. Ja, så det är fullt schema. Vi repar liksom fyra dagar i veckan och kör två konserter. Mm. Och det är också som så här, jag har hört mycket om det där liksom att, ja vad fan, varför ska Konserthuset och Dramaten och Operan liksom få driva verksamhet och liksom få sina pengar och bidrag och sådär liksom. Och visst lever en del av inkomsten är ju naturligtvis statliga bidrag som det är, men Konserthuset ägs och drivs av en stiftelse liksom som äger huset och även då hyr ut lokaler till George Coffee House eller vad det är liksom och sådär. Så det är en ganska självförsörjande del ändå liksom. Men man kan också se det som så här att om det jobbar nu då 500 pers på de här tre instanserna, liksom att skulle man skära ner på de anstånden så hade det också varit 500 pers till som hade varit ute i arbetslöshet liksom. Så För det också, det, där, där blir det också kostnader. Liksom.
Ja, ja. Och jag är kluven till det där med kulturbidrag. Jag tycker det är en extremt svår fråga.
Det är det.
I alla möjliga olika sammanhang och hur man än vrider på det så blir det lite fel. Men liksom ett samhälle utan kultur, där man spar in på allt, då är ju, det här är ju inget samhälle liksom.
Nej, men det är ju inte det.
Då är
det
en asfaltsplan och ja, jag vet inte vad det är då.
Det är ju som den där diskussionen om att liksom så här, ja fan alla bilbränder och så där. Det, hade det funnits fler fritidsgårdar så hade det aldrig hänt, Ja, det kanske hade hänt, men det hade nog hänt mycket mindre skit om fritidsgårdar hade fått hållat uppe. För att då har man någonstans att vara och man har någonstans att göra mer än att vara ute och bara drälla. Liksom. Dala var ju en sån extremt stark förespråkare för fritidsgårdar,
ja,
till exempel. Det
kommer jag liksom.
Ja. Jag har faktiskt inte lyssnat på din podd om honom än.
Nej.
Lite för nära hjärtat fortfarande. Jag kanske vågar ändå. Men han propsade det jävligt hårt för liksom så här Dalabergs fritidsgård och Johan som var hans gitarrmentor och så där på Tureborgsgården då där jag jobbade och så där. Och det är så många person också liksom som man föddes i sin musikalitet på fritidsgårdarna liksom.
Ja, ja, jag gjorde också det.
Ja.
Replokaler och inspelning och gig-tillfällen. Liksom.
Ja, men precis.
Vi var Pontus Norgren. Hade de gjort en turné med 52 gig ja. Bara fritidsgårdar i Stockholmsområdet?
Ja.
Det är helt sinnessjukt.
Vill du ha mer kaffe?
Ska vi ta några droppar till? Hur ser din tid ut?
Ja, alltid i världen.
Fan, vad trevligt.
Emma ska ta livet till simhoppet.
Ja.
Och vi har fortfarande...
Simhopp?
Ja. Vi har fortfarande chokladpudding och vispgrädde.
Men du...
Vem ska vi prata om? Ska vi prata om Udo?
Ska vi prata skit om honom? Nej, jag tänkte lite det här med turnélivet. Ja. Du har ändå levt på vägen i 30 år.
Ja.
Och nu sitter du fast anställd helt plötsligt.
Ja.
Hur många dagar var du på resande fot fram tills nyss?
Oj, svårt att säga. 250 kanske per år.
Men hur känns kroppen nu efter att inte ha varit ute och rest på ett halvår?
Det är inte så mycket kroppen, det är mer hjärnan faktiskt. För den senaste tiden så liksom, alltså jag älskar att turnera. Liksom. Jag tycker verkligen att det är skitkul. Men jag tycker inte att det är skitkul att åka ifrån familjen. Liksom. Så varje gång jag liksom plockar ner resväskan från hyllan, liksom, då är jag, måste jag göra det här. Liksom. Och så längtar jag ut förbanden jag jobbar med. Liksom. Alltså jag älskar ju alla, liksom, verkligen. Jag har nog aldrig jobbat med någon som jag inte vill jobba med igen, liksom. Men det blir mer krävande mentalt, tycker jag, att vara ute. Och sen är det sliter ju också mer, för våra arbetsdagar är ju liksom aldrig kortare än 15 timmar. Liksom. De är ju inte det. Och det var lättare att göra det när man var 25 än när man är 49.
Mm.
Det är ju det. Kroppen är tröttare. Liksom. Och man gör det, men man blir lite så här tröttare och man märker så här när det... Party på bussen, så jag brukar gå upp och lägga mig först liksom, och så ligger man där. Åh, vad hög musik det är där nere. Ibland är man med och stångar på själv också, ja. Såklart. Men man är lite mer vuxen och sansad nu för tiden. Liksom.
Ja, men du tror inte att du kommer få tokabstinens?
Nej, det tror jag inte. Jag tycker det är ganska skönt. Men sen också, man ska inte glömma bort heller att turnélivet kommer att återkomma. Och det kommer att fortsätta finnas liksom. Det kommer göra det. Det kommer resa sig. Det kommer bli lite omställningar och en tidsperiod naturligtvis när allt ska återhämta sig till det normala. Men det bokas ju fortfarande. Bokningsbolagen sitter ju och bokar gig. Liksom och,
bokar om i alla fall.
Ja, och bokar om. Och även nya festivaler framöver och sådär. Liksom. Så det kommer ju att... Så fort det här släpper så kommer det nog att bli bra, tror jag.
Ja. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Men du sa att du aldrig har jobbat med någon som du inte vill fortsätta med. Har du aldrig sagt upp det från något? Eller hoppat av liksom? Det låter nästan orimligt.
Jag tror inte det alltså. Det är...
För vilken personlighetstyp är absolut jobbigast att ha med sig på turné då?
Fan, vad svår fråga. Ska vi pausa lite?
Nej, vi kan klippa ner pausen.
Ja. Nej, men alltså... Jag kan väl säga som så här att man klickar ju inte lika bra med alla,
nej,
naturligtvis.
Nej, det är väl helt naturligt.
Ja, och speciellt när man bor ihop som vi gör. Alltså man bor 16 pers ihop på en buss och ditt enda privatliv är ett draperi som du drar för din säng. Mm. Liksom. Och har du tur så är det på övervåningen, annars är det liksom en enkeldäckare. Då är man alla på samma våningsplan. Liksom. Så det blir ju krävande, såklart. Men sen har man också möjligheten att jag brukar göra sånt så här att när jag vaknar på morgonen så går jag ut och så tar jag mig en så här 2 timmars promenad liksom, för det, då jag vill vara själv. Och det är också en sån här grej liksom, förr i världen så delar man ju alltid hotellrum liksom. Det skulle ju aldrig ske idag liksom. Jag stannar hellre hemma än att dela rum. Det är ju ingen som säger till dem på Konsum att du ska bo ihop med Jörgen i helgen liksom.
Jörgen i charken.
Ja, precis. Nej, men det är ju inte det. Alltså, man måste ju ha ett privatliv, man måste hinna ladda upp, man måste få vara själv liksom. Bajsa med öppen dörr och så där som man behov man har. Nej, men jag kan faktiskt helt ärligt så kan jag inte påminna mig om att jag har hoppat av något. Nej.
Nej.
Det har jag inte. Och oftast så liksom måste man tacka nej, så är det ju för att det krockar och man redan är uppbokad på något. Liksom. Men inget sådär katastrofalt, verkligen inte.
Nej, men om vi tar andra sidan skalan då, vilka är absolut härligast att ha med sig? Liksom?
Det där är också så jävla svårt, för det är så olika. Alltså man tar till exempel då med... Om man tar helikopter till exempel. Mm. Liksom. Där gillar jag verkligen att hänga med alla. Liksom, därför att det är en jävligt öppen och skön jargong. Liksom. Och det är ganska intensivt. Även för man partajar ofta efter gig. Liksom, och så där. Åker man med Anna Ternheim till exempel. Då är det också jävligt nice. För det är sjukt trevliga människor. Men det är lugnare. Där sitter man mer, du vet, och tar en charkbricka och ett glas Amarone efter gig. Mm. Liksom. Så det är... Och båda de grejerna är rätt sköna, tycker jag. Jag skulle nog få spader och bara ha den ena.
Mm.
Men det är också det som är liksom, som gör turnélivet så jävla kul. Att ena dagen så är det liksom så här i Schweiz med Jonossi och det är svinbra partaj efter gig, liksom. Och den andra så sitter du liksom i en turnébuss med Bo Kaspers och lyssnar på Nat King Cole liksom på väg till nästa gig. Det är stora kontraster. Liksom.
Och jag antar att du också är jävligt bra på att liksom anpassa dig efter omgivningen.
Ja, jag hoppas det. Liksom. Alltså det är ju ingen som liksom vill ha med någon som man inte kan hänga med. Liksom. Sen kan man som sagt, man kanske inte klickar jävligt bra. Jag hörde ju din podd med Jonossi till exempel. Mm. Liksom, och de var ju väldigt noga med det där. Att de väljer ju människor.
De hade gjort liksom. Så med många...
Ja visst, alltså man gör ju det. Men oftast så är det liksom inte så här att det egentligen kanske beror på så mycket heller. Liksom. Utan det kan också vara att de har ju nu haft Erik Gärdrum till exempel i många år. Liksom. Mm. Och det funkar så jävla bra med honom. Och
Crash Diet,
ja,
Erik.
Precis. Ja. Och han är skitduktig på det han gör, både på att vara turnéledare och backlandtekniker liksom. Så det är en svinbra kombo, så det finns liksom ingen anledning för dem att liksom så här, tänka på något annat. Medans det största dilemmat där skulle vara då kanske att Erik, nej men tyvärr jag har redan tackat ja till 35 gig med Melissa till exempel, liksom, som han också har åkt mycket med. Och då måste ju även Jonossi börja tänka på, ja men okej, då måste vi ha ett alternativ liksom, för de behöver ju någon liksom. Så det är, man blir anpassningsbar och man finner sig i olika situationer och forum och man hamnar i olika situationer också. Det är liksom om vi hoppar tillbaka till en Udo-situation som är den sjukaste situationen jag nog har varit med om, även om det inte hände så mycket. Men vi var i Nizhny Novgorod i Ryssland. Och så var det någon så här årsdag, du vet, någon så här jubileum från när ryssarna stoppade nazisterna under andra världskriget. Och Vi står uppe på stadshuset på VIP-läktaren tillsammans med borgmästaren. Och det är så här paradgatan nedanför. Och så långt du kan se åt vänster så är det olika förband som står i vakt. Likadant till höger. Rakt framför är en så här skitstor läktare med, du vet, hundratals generaler. Med, du vet, alltså det var så mycket kilo medaljer på varje bröst. Liksom så där. Och så står de och liksom håller så här hyllningstal för turnéledaren vi hade med oss. Översatte liksom så här om hur de stoppar nazismen och liksom så här. Och där stod jag med fem tyskar. Ja, det hade jag kanske inte fått vara med om. Nej, annars.
Det är sjukt få som får vara med om just det.
Alltså. Ja.
Ja, det är helt fantastiskt.
Ja, det var en bizarr grej faktiskt. Ja. Det var jävligt.
Men du, i förbifarten så bara nämner du typ alla stora svenska artister. Men finns det någon som du inte har jobbat med som du ändå skulle vilja? Sådär?
Nej, alltså för mig, det är inte så, jag tycker inte det är så viktigt vem jag jobbar med så länge jag trivs på jobbet. Mm. Liksom. Det är, trivs skitbra med då till exempel Jan Ossi. Jag trivdes skitbra med Patrik Isaksson. Jag har hoppat in och gjort Ledin på morgon-tv. Funkar också bra. Det är liksom, jag tänker liksom inte så mycket så. För mig spelar det ingen roll om det är ett band som har sålt 300 plattor eller 300 000 plattor. Jag bryr mig inte. Jag är där för att göra ett bra jobb och förhoppningsvis med trevliga människor också. Liksom. Sen tänker inte jag mer på annat. Sen är det liksom, jag kommer ihåg när jag skulle göra min första turné med Lars Winnerbäck. Då repade vi på kapsylen liksom, och så kommer det fram en kille med halvlångt rött hår. Liksom. Ah, hej Lasse, ah, hej Roger. Liksom, så var de där och repa, och sen efter ett par veckor så packade vi ihop det där. Och så skulle vi, för jag hade aldrig hört talas om Lars Winnerbäck. Liksom. Jag visste verkligen inte vem det var. Och så skulle vi proddrepa på ett ställe som heter Stream & Company som ligger vid Danvikstull någonstans där. Och det var ju fucking hangar liksom. Så jag kliver in där och så har de byggt upp, du vet, full utomhusfestivalscen liksom. Mm. Så gigantiskt i taket med fullt ljud och ljus och liksom så här. Och jag bara, fan, jag måste ha gått fel liksom så här. För Lars Winnerbäck, liksom, man, det är ingen som vet vem det är liksom. Men det var det ju.
Aha.
Så vi, och jag tänkte bara att, vad fan, hur kan jag missa det också? Liksom. För han är ju gigantisk. Och är samma sak där, världens trevligaste människa. Liksom. Trivdes skitbra att jobba med honom. Liksom. Och musikerna där också, det var liksom, det var Anna Stadlin, och det var Anders Härnestam, Jerker Rodelholm, Ola Gustafsson, Johan Per. Alltså det är ju så grymma musiker, liksom, så det blir ju en njutning också. Liksom.
Jerker Rodelholm. Älskar jag.
Ja.
Oh, han borde spela mer rock dock.
Han borde spela mer allt.
Ja,
jag var och kollade på honom på Stampen. Stampen var det.
Mm.
Då var det Jerker, Ola, Nicky Wallin, Mattias Torell, Ida Sandlund var med på ett par låtar. Jerker lirade bas. Jeppe Nordenström lirade keyboard också. Och det, du vet, de körde blues och jazz liksom. Mm. Och man står och trillar fan baklänges av hur det liras liksom. Och Ola är ju, vi brukar prata om det, eller jag har sagt till han så många gånger, liksom, han är en av mina absoluta favoritgitarrister i världen. Det är punkt. Mm. Både på hur han färgar, hur han spelar, tonen han har, liksom, det är så här, man önskar nästan att han var en soloartist. Vet? Så det, men han sa det, ja alltså, jag är bra på att få andra att låta bra, liksom. Och där har man hela den där ödmjuka nyckeln till att vara en sessionmusiker. Ja. Liksom. Det är hans främsta uppgift som han är expert på, det är att få de andra att låta så bra som möjligt. Liksom.
Ja, det är ödmjukt alltså.
Ingen prestige.
Men du hinner med alltså gå och kolla på gig ibland? Är det han med?
Ja, det här var ju när vi var nere i Stockholm. Eller om vi hade flyttat redan. Jo, det var nog ganska prick ett år sedan tror jag. Gå sällan på gig. Nu har jag faktiskt fått upp lite pepp igen på det. För det, jag lyssnar ju aldrig på musik hemma under säkert en 10-15 års period. Liksom.
Ja, så.
Ja. Så mätt på allt som lät.
Ja, liksom. Det kan jag verkligen förstå. Men du reflekterar ändå över vad du gillar och inte gillar, antar jag.
Absolut. Sen träffade jag Emma min fru också, som har sån jävla bra musiksmak. Hon fick in mig på Perfect Circle och Pussifer och sånt där liksom. Så vi var och kollade på dem på cirkus. Vi flög ner till Rom och firade kombinerad 10-års bröllopsdag och kolla A Perfect Circles turnéavslut.
Just.
Där nere. För vi såg dem först på arenan på Fryshuset. Jag gick efter 2 låtar. Jag var så jävla arg, för det gick inte att se någonting. Och det är det enda gigget jag har velat se på 10 år. Liksom, så här. Och jag var så jävla besviken. Skickade sms till Emma. Jag sitter på hotellet här nere och äter fish and chips. Liksom, kom ner när du är klar. Men sen så flyger vi ner till Rom liksom, och så går vi in på arenan. Och då hade vi liksom så här pinpointat sittplatser, du vet, rakt framför scenen. Och det var ju så här lite amfiteater, sporthall. Liksom. Så där kommer vi se perfekt. Och jag har ju sett, alltså jag vet ju inte hur många tusentals gig jag har sett på festivaler och sådär liksom i livet. Men det är ju flera tusen verkligen. Och man blir väldigt sällan wowad nu för tiden liksom, på produktioner och hur det funkar liksom, och hur det låter och allt det där. När vi gick ut ifrån den arenan, då var jag helt varm i kroppen och jag kände bara att jag har sett världens enda perfekta gig.
Fan, vilken härlig känsla.
Fanns inget att klaga på. Nej. Varken ljud, ljus, video, du vet, gitarrbyten. Jag sitter och kollar sånt också.
Ja. Liksom bara, allt var perfekt.
Allt var perfekt, och det var verkligen det. Jag trodde inte jag skulle kunna få känna så igen. Liksom. Så det var jävligt coolt var det.
Ja, vad coolt. Underbart. Vad lyssnar annars på? Nu, om du har börjat lyssna igen?
Ja, det är det. Det har jag också upptäckt för några år sedan. Vi hade en merch-kille med stiftelsen och Takida från Skottland som introducerade oss till band som heter Father Son. Skotskt band i ett ord som är så indie-pop. Liksom. Svinbra verkligen. Men du, åh! Förlåt!
Ja, nej, det är lugnt.
Nu distar det.
Det här gillar jag. Kör, kör!
Finns ett Karlstad-band som heter Vulkan.
Ja!
Har du hört dem?
Jag hade deras tisha på mig i fredags.
Ja, men dra åt helvete. Mm. Det är det bästa som har gjorts.
Ja, det är jävligt bra. Det är coolt.
Satan alltså! Mm. Det blev så här liksom, det var Thomas Björling, en kompis i Sundsvall, som bara, nu måste du lyssna på Vulkaner och som en blandning med det här och det här. Sjunger de både på svenska och engelska? Ja, kanske. Och så spelar Emma upp det, för hon gillar ju att leta ny musik liksom. Och jag har varit totalt jävla golvad alltså.
Ja, det är skithäftigt. Här.
Satan vad bra! Mm. Och progressivt, men inte så här Dream Theater-jobbigt liksom.
Nej, och det är så här, jag har ju faktiskt skaplig koll på svenska, lite mindre band. Och sen när jag fick höra dem så bara, shit, det här vill jag se live.
Ja,
men det här
precis.
Var ju kanske drygt halvår sedan. Så bara, nej, det kommer inte ske. Så jag faktiskt beställde en tisha av dem. Och
nice.
Cashade.
För jag tyckte det till och med var så jävla bra. Så jag var tvungen att skriva till dem på Facebook. Ja. Och bara, jag har precis upptäckt det här. Och ni typ gav mig tillbaks tron på
ja, musik, underbart. Liksom. Det tycker jag fler ska göra. När
ja, verkligen.
Band.
Vulkan med K.
Mm.
Svenskt Karlstadband.
Ja.
Är för jävla bra alltså.
Mm, kul. Gillar din reaktion där.
Ja.
Mm. Det finns mycket bra i Sverige.
Ja, men det gör det verkligen.
Ja.
Det gör det.
Finns det något du har jobbat med som du har tänkt att de här kommer ju bli världsstora, som liksom inte har lyft där, som har förvånat dig?
Som borde bli större än vad de är.
Ja.
Nej, jag vet inte. Nu är vi nog där lite igen med det där att det är, som vi pratade om så här med Takida och det, att folk får lite den framgången som de förtjänar. Mm. Liksom. Sen finns det ju till exempel band som man vill ha på en klubb, som man inte vill ska bli större, för det tar bort liksom magin från det bandet.
Ja.
Vulkan till exempel, de skulle jag inte vilja se på Hovet. Utan de vill jag hellre se på Pabanker, du vet. För där kan det vara svettigt och gött, liksom. Mm. Jag kommer stå längst bak och vara musikpolis med en drink, men ändå.
Det är inte så långt
längst
bak.
Nej, precis.
Du, stort tack för chokladpudding och din tid.
Tack själv.
Det, fantastiskt,
det var jävligt kul att
träffa dig. Ja. Ja, det säger vi så.
Det gör vi.
Ha det underbart. Tack. Ja, än en gång tack Roger, och stort tack till dig som har lyssnat. Nästa vecka är såklart Rockpodden tillbaka med en ny spännande gäst. Ha det underbart, så hoppas att vi hörs då.
Nu avslutar vi det här med Vulkan och min favoritlåt Marans ritt.
Jag hatar ju Kiss. Det är mitt största. Jag är nog mer Kiss-hat än vad de flesta är Takida-hat. Tror du vi pratar om det här i helikopters turnébuss någonting?
Nej, just det. Jag har bara... Enda jag är motsamt med folk, det är Thin
Lizzy. Ja!
Det tycker jag är värdelöst.
Jag med! Fan vad härligt. Shit, fan jag fattar inte grejen. Nej. Liksom.
Ja, jag tycker att det låter illa.
Ja, jag tycker också det. Så, och så sjunger han så här som Plura. Well, I can believe you, I tell you. Jag hatar men, Kiss. Ja, det är mitt största.
Men jag har sagt att jag ska se när
jag är nog mer Kiss-hat än vad de flesta är Takida-hat. Jag såg
Mats hade varit för hans gissning.
Tror du vi pratar om det här i helikopters turnébuss?
Ja, han har öppnat på Facebook.
Jag hade någon för hans gissning i veckan, tror jag.
Ja, precis. Ja, det är var jag som med. Var fan vad härligt. Ja, jag fattar inte grejen. Var det nog liksom. Ja, jag tycker också det.
Skitdåligt.
Och så sjunger han så här som Plura.
Sen tycker jag det är rätt coolt. Så här, vissa så här instrumentala partier som de har. Det är skitbra. Men så hans
ja, sång alltså. Jag såg alltså, Mats hade varit på någon förhandsvisning på Levén. Han lade upp något på Facebook. Någon dokumentär om Lizzy.
Ja, de hade någon förhandsvisning i veckan tror jag.
Ja, precis. Så var det någon som frågade då, var den bra? Ja, för de invigda så var det nog bra. Liksom. Nej, jag tycker det är skitdåligt alltså. Sen tycker jag det är rätt coolt så här, vissa så här instrumentala partier som de har är skitbra. Ja. Men så hans sång alltså. Det är...
Jag klarar inte mig att ta det.
Nej, precis.
Nej.